Kapitel 19. Stjärnor och diamanter. Mirana följde efter Cadjoan så nära hon vågade. 100 frågor bubblade på hennes tunga. Men Cadjoan var inte en kvinna man ryckte i ärmen. Hon bestämde själv vem hon skulle ta notis om och när hon skulle göra det. Anura var också tyst och tillsammans drogs de båda med i den andra kvinnans kölvatten längs palatsets korridorer och ner för trappor som först var polerad marmor, sen mörk oslipad sten. Mirana utbytte en blick med sin grå syster och kände ett styng av rädsla. Hon kände inte kvinnan särskilt väl, men Anura såg ut som en flicka som stålsatte sig inför ett möte med novisernas föreståndarinna, fast besluten att vara tapper. De var inte noviser. De var inte barn. Hon öppnade munnen och stängde den, avskräckt av den grå hårknuten som guppade framför henne med sina dinglande månar och stjärnor, fåglar och fiskar. Cadjoan var Cadjoan. Mirana hade träffat henne en gång tidigare, eller i varje fall lyssnat på henne och blivit tilltalad under sin novistid. Det hade kommit systrar från varenda aja för att se kvinnan, fyllda av en skräckblandad vördnad som de inte kunde dölja. En gång i tiden hade Cadjoan Melladrin varit den måttstock som alla noviser bedömts efter när de skrevs in i tornets liggare. Före Elaine Trackand hade ingen kommit till Vita tornet som kunde fylla detta mått under Miranas livstid, än mindre överträffat det. I mer än ett avseende hade Cadjoans like inte funnits bland Aeshedena i 1000 år. Att avvisa ett erbjudande om att företräda sin Aya i salen var otänkbart. Men likväl sades det att hon hade gjort det, och därtill minst 2 gånger. Det sades att hon även hade vägrat låta sig utses till gröna Ayas överhuvud. Det sades att hon vid ett tillfälle var försvunnen från tornet i 10 år därför att salen ämnade kora henne till ämelintronande. Därmed inte sagt att hon någonsin tillbringat en dag mer än absolut nödvändigt i Tervallon. Rykten om Cadjoan nådde tornet, berättelser som fick systrarna att tappa hakan. Äventyr som kom flickorna som fortfarande drömde om sjalen att rysa. Hon skulle sluta som en legend bland Aeshedena, om hon inte redan var det. Mirana hade burit sin sjal i mer än 25 år när Cadjoan tillkännagav att hon skulle dra sig tillbaka. Då hade hennes hår redan varit helt grått och alla hade utgått från att hon var död när Ailkriget bröt ut ytterligare 25 år senare. Men striderna hade inte hunnit pågå i 3 månader när hon dök upp igen, åtföljd av 2 väktare. Åldriga män som likväl var hårda som stål. Det sades att Cadjoan under årens lopp haft fler väktare än de flesta systrar hade skor. När Ailstyrkorna lämnade Tervallon drog hon sig tillbaka igen. Men en del sa mer än halvt på allvar att Cadjoan aldrig skulle dö så länge det fanns minsta gnista av äventyr kvar i världen. Och det är den sortens dumt pladder som noviser ägnar sig åt, påminner sig Mirana resolut. Till och med vi dör till slut. Men Cadjoan var trots allt Cadjoan. Och om hon inte var en av de systrar som kommit till staden efter att Althor tillfångatagits skulle inte solen gå ner ikväll. Mirana rörde armarna för att rätta till sjalen och insåg att den hängde på en krok i hennes rum. Löjligt. Hon behövde inga påminnelser om vem hon var. Om det bara varit någon annan än Cadjoan. Ett par visa som stod i mynningen till en korsande korridor såg på dem när de passerade med kalla, ljusa ögon i hårda ansikten under sina mörka huvuddukar. Edera och Lane. Båda kunde leda kraften, och det med avsevärd styrka. Hade de kommit till tornet som flickor kunde de ha nått långt. Cadjoan svepte bara förbi. Synbarligen utan att lägga märke till de båda vildbrukarnas ogillande blickar. Det gjorde däremot Anora, som rynkade pannan och muttrade någonting medan hon skakade på huvudet så att de smala flätorna svängde. Miranda höll blicken fäst vid golvplattorna. Tveklöst skulle det nu komma på hennes lott att förklara den kompromiss som hade utarbetats med de visa föregående kväll innan hon och de andra blivit förda till palatset. Anora visste ingenting. Hon omfattades inte av den, och Miranda hyste föga hopp om att Varin eller Rafaela skulle uppenbara sig, eller någon annan som hon på något sätt skulle kunna lasta över denna obehagliga plikt på. Det var faktiskt en kompromiss på sätt och vis, och kanske det bästa man kunde begära under rådande omständigheter. Men hon betvivlade starkt att Cadjoan skulle se det så. Hon önskade att hon inte hade behövt bli den som skulle försöka övertyga kvinnan. Hellre serverade hon dessa fördömda män te i en månad. Hon önskade att hon inte hade talat så vidlyftigt inför unge Alfour. Vetskapen om varför han hade låtit henne passa upp hade inte mildrat hennes förtret över att vara avskuren från all nytta hon kunde ha vunnit på det. Hon ville hellre tro att hon snärts i vävens virblande strömmar kring en Taveren än en ung mans ögon, skinande som slipade juveler, hade fått henne att babbla av pur rädsla. Men hur det än var så hade hon snällt serverat honom alla fördelar. Hon önskade. Önskningar var för barn. Hon hade förhandlat fram oräkneliga fördrag, varav många faktiskt hade åstadkommit vad som var meningen. Hon hade gjort slut på 3 krig och satt stopp för 2 dussin till innan de ens börjat, mött kungar och drottningar och generaler och fått dem att ta reson. Och likväl. Hon kom på sig med att lova sig själv att hon aldrig skulle yttra minsta klagomål, oavsett hur många gånger den där mannen tvingade henne att spela upp passerska. Om bara Sionid kunde råka dyka upp bakom nästa hörn. Eller Masuri. Eller Feldrin. Eller vem som helst. Ljus. Om hon bara kunnat blunda och finna att allt som hänt sen hon lämnade Sally där hade varit en dröm när hon slog upp ögonen igen. Till hennes förvåning förde Cadjoan de raka vägen till det lilla rum som Bera och Kiruna delade, djupt i palatsets inre. Bland tjänarnas bostäder. Det fanns bara ett enda litet fönster och trots att det satt högt uppe på väggen var det i jämnhöjd med den stenlagda borggården utanför. Det tunna ljusknippe som letade sig in lyckades inte skingra dunklet som rådde i rummet. På krokar i de spruckna, gulnade putsväggarna hängde mantlar, sadelväskor och några klänningar. Det fanns djupa jack i det nakna trägolvet, även om någon hade försökt jämna till dem. Ett litet runt skamfilat bord stod i ena hörnet och i ett annat hörn fanns en lika tilltygad kommod med naggad kanna och handfat. Miranda tittade förstulet på den smala sängen. Den såg inte nämnvärt smalare ut än den hon tvingades dela med Sionid och Mashura, 2 rum längre bort. Deras rum var kanske ett steg större åt varje håll men knappast avsett för 3. Corrin och de andra som fortfarande hölls fångna i ale-tälten hade det förmodligen mycket bekvämare. Varken Bera eller Kiruna var där. Det var däremot Daigian. I sitt långa svarta hår hade den fylliga, bleka kvinnan en tunn silverkedja med en rund månsten som hängde mitt på hennes panna. Hennes dova karheinska klänning hade 4 tunna ränder i olika färger över bröstet och hon hade låtit sätta vita sprund i ärmarna som tecken på den aja hon tillhörde. Hon var yngsta dottern i ett av de lägre adelshusen och fick Miranda att tänka på en krävduva. När Cadjoan kom in ställde sig Daigian förväntansfullt på tå. Det fanns bara en stol i rummet. Närmast en pall med någonting som skulle föreställa ryggstöd. Där slog sig Cadjoan ned och suckade. Te, tack. Efter 2 klunkar av det som pojken serverade kunde jag ha använt tungan till att sula skor med. Genast tändes Saidars glöd runt Daigian, fast bara svagt. En bucklig tändkanna lyftes från bordet och flödena väld värmde vattnet samtidigt som hon öppnade en liten mässingsbeslagen teask. Eftersom det inte fanns någon annanstans att sitta slog sig Mirana ned på sängen, ordnade till kjolen och försökte komma till rätta på den knöliga madrassen samtidigt som hon gjorde sitt bästa för att få ordning på tankarna. Det här skulle mycket väl kunna bli en av de viktigaste förhandlingar hon någonsin gett sig in i. Efter en liten stund satte sig Anura bredvid henne långt ut på madrasskanten. Din närvaro här, Mirana, sa plötsligt Catchuan, tolkar jag som att ryktena om att pojken underkastat sig Elaida inte är sanna. Se inte så förvånad ut, barn. Trodde du inte att jag kände till dina förbindelser? Hon uttalade ordet på ett sätt som fick det att låta lika smutsigt som den värsta soldatsvordom. Och du, Anura? Jag är här som Berwellains rådgiverska. Men om sanningen ska fram, var det i strid med mina råd som hon kom hit överhuvudtaget? Den terabonesiska kvinnan höll huvudet högt och talade med självsäker stämma. Men samtidigt gned hon tummarna för glatta livet. Hon skulle aldrig klara sig vid förhandlingsbordet om hon var så genomskinlig. Vad gäller resten, sa hon försiktigt, har jag fortfarande inte nått något beslut. Vilket är ett vist beslut, mumlade Catchuan med en menande blick på Mirana. Det verkar som om alldeles för många systrar under de senaste åren har glömt bort att de äger någonting sådant som en hjärna, eller att det finns någonting som kallas grannlagenhet. Det fanns en tid då en HD nådde sina beslut efter lugn eftertanke och alltid satte tornets bästa i främsta rummet. Tänk på vad flickan Sange fick ut av sina hemlighetsmakerier med Althor, Anura. Den som går för nära en ärsa kan bränna sig illa. Mirana lyfte hakan och vred på halsen för att lätta på spänningarna i den. När hon märkte vad hon höll på med tvingade hon sig att sluta. Så högt ovanför henne stod inte kvinnan, inte egentligen. Bara högre än någon annan syster. Om jag får fråga... Det var för underdånigt, men det hade varit värre att sluta och börja om. Vad är dina avsikter, Catchuan? Hon kämpade för att bibehålla sin värdighet. Uppenbarligen har du hållit dig utanför, fram till nu. Varför har du bestämt dig för att närma dig Althor vid just denna tidpunkt? Du var tämligen odiplomatisk mot honom. Du kunde lika gärna ha gett honom en örfil, inflikade Anura, vilket fick Mirana att rodna. Av de båda var det Anura som borde ha det svårast med Catchuan, men det var inte hon som stakade sig. Catchuan skakade beklagande på huvudet. Om man vill se vad en man går för ska man knuffa honom i en riktning som han inte väntar sig. Jag tror att det är bra virke i pojken, men han kommer att bli besvärlig. Hon förde samman fingertopparna och blickade in i väggen över dem medan hon tankfullt sa. Han bär ett raseri inom sig som kan bränna hela världen till aska. Och han behärskar det nätt och jämt. Om man får honom tillräckligt mycket ur balans så... Pang! Än är Althor inte lika hård som Logan Ablar eller Mastrim Tame. Men 100 gånger besvärligare är jag rädd. Att höra dessa tre namn tillsammans gjorde Mirana alldeles torr i munnen. Har du sett både Logan och Tame, sa en storögd Anura. Tame är anhängare till Althor, har jag hört. Mirana svalde en lättad suck. Berättelserna om Dumais brunnar hade inte hunnit sprida sig ännu, men det skulle de. Jag har också öron att höra rykten med Anura, sa Catchuan syrligt. Även om jag nästan önskar att jag inte hade det, med tanke på vad jag hört om dem båda. Allt det arbete jag lagt ner är kullkastat och måste göras på nytt. Andras också, men jag gjorde min andel. Och sen är det svartrockarna, dessa ashamaner. Hon tog emot en kopp från Daigian, log varmt och mumlade ett tack. Den rundkindade vita systern verkade på vippen att niga, men nöjde sig med att dra sig tillbaka till ett hörn och knäppa händerna. Hon hade varit både novis och antagen längre än någon annan i mannaminne och hade nätt och jämnt fått stanna i tornet. Både ringen och sjalen hade hon fått med minsta möjliga marginal. Daigian var alltid lika självutplånande tillsammans med andra systrar. Kärtsjöärn blåste på det ångande teet och fortsatte plötsligt med lättsam ton. Det var Logan som praktiskt taget snubblade över min tröskel och lurade bort mig från mina rosor. Pa! Ett slagsmål på en fårmarknad kunde ha lurat iväg mig från de där ljusförgätna växterna. Det är helt meningslöst om man använder kraften. Men försök att göra det utan och du får 10 000 törnen för varje. Asch, jag övervägde faktiskt att svära hornsökar eden. Om nu de nios råd hade gått med på det. Nåväl, jag tillbringade några trevliga månader med att jaga rätt på Logan. Men när han väl var gripen var jag ungefär lika lockad av att eskortera honom till Tarvalon som av rosorna. Jag reste runt lite grann för att se vad jag skulle hitta. Kanske en ny väktare. Fast jag är väl lite för gammal för att det skulle vara rättvist mot karn. Sen fick jag höra talas om Tame. Och då bar det av till Chaldry så fort hästen orkade. Om man vill ha lite spänning finns det ingenting som går upp emot en man som kan leda kraften. Plötsligt blev både rösten och hennes blick hårdare. Var någon av er inblandad i de där skändligheterna just efter Ale-kriget? Miranda hejade förvånat till mot sin vilja. I kvinnans ögon fanns både stupstock och bödelyxa. Vilka skändligheter? Jag vet inte vad du talar om. Samma anklagande blick drabbade Anura så hårt att hon nästan föll av sängen. Ale-kriget, flämtade hon och rätade upp sig igen. Åren som följde på det ägnade jag åt att göra det så kallade stora samstyret till mer än bara ett uttryck. Miranda tittade intresserad på Anura. Flera av Grå Ayas medlemmar hade farit från huvudstad till huvudstad efter kriget i ett fåfängt försök att hålla samman den allians som hade bildats mot Ale. Men hon hade aldrig vetat att Anura tillhörde dem. Gjorde hon det kunde hon inte vara så dålig som förhandlare. Det gjorde jag också, sa hon. Värdighet. Sen hon lämnade Caimlin på jakt efter Althor hade hon inte haft mycket kvar av den varan. De smulor som fanns kvar var allt för värdefulla för att gå förlorade. Hon gjorde sin röst lugn och bestämd. Vad är det för skändligheter du talar om, Kärtsjöärn? Den gråhåriga kvinnan viftade undan frågan som om hon aldrig hade yttrat ordet. En kort stund undrade Miranda om Kärtsjöärn började bli virrig. Hon hade aldrig hört talas om att det hänt en syster, men de flesta i Shadir drog sig tillbaka på sin ålders höst, långt från de intriger och förvecklingar som endast systrarna någonsin visste om. Långt från alla människor för det mesta. Vem visste vad som hände dem innan slutet kom? Det räckte med att möta den klara, stadiga blick som betraktade henne över tekoppen för att förkasta alla sådana tankar. Hur som helst kunde 20 år gamla skändligheter, vad de nu än hade inneburit, knappast mäta sig med vad världen ställdes inför idag. Och Kärtsjöärn hade fortfarande inte svarat på hennes inledande frågor. Vad hade hon för avsikt att göra? Och varför just nu? Innan Miranda hann fråga igen öppnades dörren och in kom Bera och Kiruna, beledsagade av Corell Hovian. En pojkaktigt smal gul syster med tjocka svarta ögonbryn och ett stort korpsvart hårsvall som gav henne ett ganska vilt utseende oavsett hur hon klädde sig. Hon klädde sig alltid som för en dans på landet med mängder av broderier på ärmarna, livet och längs kjolens sidor. Nu var det så många människor i det lilla rummet att det knappt gick att röra sig. Corell såg alltid road ut, vad som än hände. Men nu log hon ett brett, klentroget leende, som om hon verkade nära att brista i skratt. Kirunas ögon blixtrade ur ett ansikte som stelnat i en kall, arrogant min, medan Bera såg ut att koka inombords med hopknipna läppar och rynkat panna. Tills de såg Cadjoan. För dem, förmodade Marana, måste det ha varit som att plötsligt stå öga mot öga med Aline Tyfell, Chevlana Meshaw, eller rent av Mabriam N. Sherid. Deras ögon var stora som tefat och Kiruna bara gapade. Jag trodde att du var död, viskade Bera. Cadjoan fnös irriterat. Jag börjar bli trött på att höra det. Nästa imbecil som säger det i min närvaro ska få så hon gnyr i en vecka. Anura började studera sina skor. Du kan aldrig gissa var jag hittade de här båda, sa Corell på sin melodiska Marandi-dialekt. Hon knackade sig på näsan som hon alltid gjorde när hon tänkte berätta en lustighet, eller vad hon betraktade som en. Röda fläckar blommade upp på Beras kinder och ännu större på Kirunas. Bera där satt tyst som en mus inför ett halvdussin av de där ale-vildbrukarna, som helt fräckt sa att hon inte kunde komma med mig för en Shorile. Och den gamla häxan kan ge en mardrömmar, det lovar jag. Att jag inte kunde ta med mig Bera förrän Shorile var klar med sin enskilda pratstund med den andra lärlingen. Vår kära lilla Kiruna här. Det handlade inte längre om fläckar. Kiruna och Bera rodnade till hårfästet och vägrade att möta någons blick. Till och med Daigian stirrade på dem. Lättnaden sköljde genom Merana i ljuva vågor. Hon skulle inte behöva förklara hur de visa hade tolkat den eländiga Althors befallning om att systrarna skulle lyda dem. De var inte lärlingar på riktigt, för naturligtvis ingick det inga lektioner. Vad skulle en skock vildbrukare, och dessutom vildar, kunna lära en Aes Sedai? Det var bara det att de visa ville veta var alla hade sin plats. Bara. Bera eller Kiruna kunde berätta hur Althor hade skrattat, och sagt att för hans del spelade det ingen roll och att han väntade sig att de skulle bli lydiga elever. Ingen hade lätt för att vara ödmjuk, allra minst Kiruna. Cadjoan begärde emellertid inga förklaringar. Jag väntade mig skrapet man ger hundarna, sa hon torrt. Men inte en hink från avskrädeshögen. Låt mig se om jag har begripit saken rätt. Ni barnungar som gjort uppror mot en lagligt korad ärmelintronande har nu på något vis allierat er med pojken Althor. Och om ni lyder dessa älkvinnor förmodar jag att ni också lyder hans befallningar. Hon lät höra en grymtning så fylld av avsmak att man kunde ha trott att hon just fått munnen full av ruttna plommon. Sen skakade hon på huvudet, tittade ner i tekoppen, lyfte blicken och fixerade åter de båda nyanlända. Nåväl, vad är väl ett förräderi mer eller mindre? Salen kan få er att gå på knä härifrån till Tarmon Gaydon som straff. Men huvudet kan ni bara förlora en gång. Och de andra, ute i ale-lägret. Elidas allihop förmodar jag. Har de också gått i lära? Ingen av oss har tillåtits komma ens fram till första tältraden. Dessa ale tycks inte hysa några varma känslor för Aes Sedai.
Jag vet inte, Cadjoan, svarade Kiruna. Så röd i synen att man kunde tro att hon skulle fatta eld. De har hållit oss åtskilda. Merana spärrade upp ögonen. Aldrig förut hade hon hört Kiruna låta så undfallande. Bera å sin sida drog djupt efter andan. Hon stod redan rak, men det såg ändå ut som om hon rätade på sig inför en obehaglig uppgift. Elida är inte, började hon med hetta i rösten. Cadjoan avbröt henne.
Elaida är överdrivet ärelysten, så vitt jag kan begripa.
Hon böjde sig framåt så plötsligt att både Merana och Anura spratt till på sängen, trots att hon inte tittade på dem.
Och kanske är hon en potentiell katastrof, men inte desto mindre är hon den ämelintronande. Korad av tornets sal under fullt iakttagande av tornets lagar.
Om Elaida är en legitim ämelintronande, varför har du i så fall inte lytt hennes order att återvända till tornet? Det enda som förrådde Beras brist på självbehärskning var hur stilla händerna vilade mot hennes kjol. Så orörliga kunde de inte vara annat än för att hon tvingade dem att inte röra sig nervöst över tyget.
Så det är någon av er som har lite ryggrad, Cadjoan skrattade mjukt.
Men det syntes ingen munterhet i hennes ögon.
Hon lutade sig tillbaka och läppjade på teet. Sätt er nu, jag har många frågor.
Merana och Anura reste sig upp och erbjöd dem sina platser på sängen, men Kiruna stod kvar och tittade bekymrat på Cadjoan. Beara sneglade på sin vän och skakade på huvudet.
Corell himlade med sina blå ögon och flinade brett av någon anledning, men Cadjoan verkade inte bry sig om det.
Hälften av alla rykten jag har hört, sa hon, handlar om att de förlorade är fria. Med tanke på allt annat skulle det inte vara särskilt förvånande. Men har ni några bevis för eller emot?
Snart nog var Merana glad över sin sittplats. Snart nog visste hon hur lakan känner sig när de dras genom mangeln. Cadjoan ställde alla frågor. Hoppade från ämne till ämne så att man aldrig visste vad som skulle komma härnäst.
Corell höll sig stilla, förutom att hon då och då skrockade till eller skakade på huvudet, och Daigian gjorde naturligtvis inte ens det. Merana blev värst ansatt tillsammans med Beara och Kiruna, men Anura blev sannligen inte skonad. Varje gång Beara och Elaines rådgiverska trodde att hon var säker och slappnade av, satte Cadjoan henne på halstret igen. Kvinnan ville veta allting. Från vilken myndighet pojken Althor besatt hos Eil till varför en av havsfolkets vågfruar hade sitt fartyg liggande för ankar i floden. Från huruvida Moraine verkligen var död till om pojken verkligen hade återupptäckt förmågan att färdas. Och ifall Berylane hade haft honom i säng eller hade för avsikt att få det. Vad Cadjoan ansåg om svaren var omöjligt att avgöra, utom när hon fick veta att Alana hade bundit Althor och hur det gått till.
Hennes mun blev ett smalt streck och hon såg så bister ut att väggarna borde ha rämnat. Men medan alla andra gav uttryck för sin avsky, tänkte Merana på vad Cadjoan sagt om att hon själv funderat på att ta sig en ny väktare.
Alldeles för ofta var svaret att de inte visste. Men det förmådde inte släcka Cadjoans aptit. Hon krävde att få minsta smula av kunskap som man faktiskt ägde, även om man inte själv visste att man hade den. De lyckades undanhålla henne ett fåtal saker, huvudsakligen sånt som måste hållas hemligt. Men samtidigt drog hon fram några förvånande uppgifter. En del som var mycket förvånande. Till och med ur Anura som, visade det sig, hade emottagit detaljerade brev från Berylane nästan från den dag flickan anträdde resan norrut. Cadjoan krävde svar, men gav inga själv, och det oroade Merana. Hon såg de andras miner bli först envisa, sen defensiva och slutligen ursäktande, och undrade om hon själv såg likadan ut.
Cadjoan, hon måste göra ett försök till. Cadjoan, varför har du bestämt dig för att intressera dig för honom nu?
Ett ögonblick såg ett par stålhårda ögon in i hennes. Sen vände Cadjoan åter sin uppmärksamhet mot Beara och Kiruna. Så de lyckades alltså att kidnappa honom i själva palatset, sa den gråhåriga kvinnan och höll ut sin kopp så att Daigian kunde fylla på den. Ingen annan hade blivit erbjuden te. Kertsjöans ansiktsuttryck och tonfall var så neutrala att Marana ville slita sitt hår. Althor skulle inte bli glad om han fick veta att Kiruna hade avslöjat kidnappningen, om en av misstag. Varje förfluget ord använde Kertsjöan som verktyg för att lirka fram mer än man hade tänkt säga. Åtminstone hade inga detaljer om hur han blivit behandlad kommit fram. Han hade inte lämnat några tvivel om hur missnöjd han skulle bli om det hände. Marana tackade ljuset för att kvinnan aldrig stannade vid samma ämne särskilt länge. Ni är säkra på att det var Tame, och ni är säkra på att svartrockarna inte kom på hästar. Bera svarade motvilligt, Kiruna trumpet. De var så säkra de kunde vara. Ingen hade själv sett hur ashamanerna kom och gick, och det hål som fört dem alla hit kunde ha skapats av Althor, vilket naturligtvis inte alls räckte för Kertsjöan. Tänk, ni är inte dumma småflickor längre, eller borde i varje fall inte vara det. Pa, ni måste ha lagt märke till någonting. Marana mådde illa. Hon och de andra hade ägnat halva natten åt att debattera över vad deras ed innebar innan de slutligen kom fram till att den innebar precis vad de hade sagt och att det inte fanns några kryphål. Till sist hade till och med Kiruna funnits i att de måste försvara och stödja Althor likväl som att lyda honom, att inte minsta avsteg från eden var tillåtet. Vad detta kunde innebära för Elaida och de systrar som var lojala mot henne var det strängt taget ingen som brydde sig om. Åtminstone var det ingen som erkände att de gjorde det. Det faktum som de kommit fram till var tillräckligt bedövande i sig. Men Marana undrade om Bera eller Kiruna ännu hade insett vad hon själv hade förstått. Det kunde visa sig att de hamnade i fiendeställning mot en legend, för att inte tala om de systrar utöver Corell och Daigian som hade bestämt sig för att följa henne. Men det värsta var, Kertsjöans blick vilade på henne ett ögonblick, avslöjade ingenting men krävde allt. Det värsta var att Marana var övertygad om att Kertsjöan mycket väl visste detta. Min skyndade genom palatskorridorerna utan att bry sig om hälsningarna från ett halvdussin spjutjungfru som hon kände. Små sprang förbi utan ett ord till svar och utan att för ett ögonblick tänka på att hon var ohövlig. Det var inte lätt att springa i högklackade stövlar. Vilka befängda saker kvinnor utsatte sig för på grund av män. Visserligen hade aldrig Rand bett henne att bära stövlarna. Men första gången hon tog på sig dem var det med honom i tankarna, och hon hade sett att han log. Han tyckte om dem. Ljus, vad var detta för idioti? Tänka på stövlar. Hon borde aldrig ha gått till Carlavers gemak. Hon rös, blinkade bort tårarna innan de hann tränga fram och började springa på allvar. Som vanligt satt ett antal spjutjungfrur på huk vid de höga dörrarna som pryddes av varsin förgylld soluppgång. De hade sina chauffar löst hängande om axlarna och spjuten vilande över knäna. Men för den skull fanns det ingenting avslappnat över dem. De var leoparder som väntade på ett byte. För det mesta brukade Min bli illa till mods av jungfrurna, trots att de alltid var vänliga. Idag skulle hon inte ha brytt sig om ifall de varit beslöjade. Han är på otäckt humör, varnade Rialin Min, men gjorde ingen ansats att stoppa henne. Min var en av de få som tillät stiga in till Rand utan att först bli anmäld. Hon rättade till rocken och försökte samla sig. Hon var inte riktigt säker på varför hon hade kommit, utom att Rand fick henne att känna sig trygg. Bränne honom. Hon hade aldrig behövt någon annan för att känna sig trygg förut. Hon hade knappt hunnit innanför dörren förrän hon stannade av pur förskräckelse. Utan att tänka på det sköt hon igen dörren bakom sig. Rummet var i spillror. Några glittrande skärvor hängde fortfarande kvar vid de förgyllda spegelramarna.
men större delen av glaset låg utspritt över golvet.
Podiet var vält över ända och av tronen som stått där fanns bara en hög av förgyllda flisor kvar vid väggen som den krossats mot. En av golvlamporna, gjord i kraftigt smidesjärn under förgyllningen, var hopkrökt till en ring. Rand satt i skjortärmarna på en av de mindre stolarna med hängande armar och bakåt böjt huvud, stirrande upp i taket, ut i intet. Runt honom dansade bilder och flimrande, fladdrande auror i olika färger. På det sättet var han som en ACD.
Hon behövde inga illuminatörer så länge Rand fanns inom synhåll. Han rörde sig inte när hon gick längre in i rummet. Han verkade överhuvudtaget inte medveten om henne. Spegelskärvorna krasade under hennes fötter. Otäckt humör, det var visst och sant. Likväl var hon inte rädd. Inte för honom. Hon kunde överhuvudtaget inte föreställa sig att Rand skulle kunna göra henne illa. Hennes känslor för honom var nästan tillräckliga för att skölja bort minnet av Carlares gemak ur hennes medvetande. Hon hade för länge sedan resignerat inför att hon var hopplöst förälskad. Ingenting annat spelade någon roll. Inte att han var en osofistikerad bondpojke, yngre än hon. Och inte heller vem eller vad han var. Att han var dömd att bli galen och dö om ingen dödade honom först.
Det gör inte ens någonting att jag måste dela honom med andra, tänkte hon, och visste samtidigt vilket tydligt tecken det var på hur fast hon satt, att hon ljög för sig själv. Det var någonting hon hade tvingat sig att acceptera. Elaine ägde rätt till en del av honom, att göra anspråk på honom. Och likaså denna Avienda som hon ännu inte hade träffat. Det man inte kan laga får man leva med, som hennes faster Jana brukade säga.
Särskilt när man hade förlorat allt förnuft. Ljus, hon som alltid hade varit stolt över sin förmåga att hålla huvudet kallt. Hon stannade vid en av stolarna. Dragspiran hade drivits in i ryggstödet tjocka trä med sån kraft att nästan en handsbredd av spetsen stack ut på andra sidan.
Förälskad i en man som inte visste om det, som omedelbart skulle skicka iväg henne om han blev medveten om det. En man som var förälskad i henne, det var hon säker på. Och i Elaine och denna Avienda också. Den tanken skyndade hon hastigt förbi. Det man inte kan laga. Han var förälskad i henne och vägrade att erkänna det. Trodde han att han var ödesbestämd att döda kvinnan han älskade bara för att en galen Luce Therin hade gjort det? Jag är glad att du kom, sa han plötsligt, fortfarande med blicken upp i taket. Jag har suttit här ensam.
Ensam, han gav till ett bittert skratt.
Harold Fell är död. Nej, viskade hon, inte den käre lille gubben. Det sved i hennes ögon.
Han blev sliten i stycken.
Rands röst var så trött, så tom. Adrian svimmade när hon hittade honom. Hon låg medvetslös halva natten och bara yrade när de äntligen lyckades väcka henne. En av de andra kvinnorna på skolan gav henne någonting att sova på. Hon skämdes för det. När hon kom till mig började hon gråta igen och... Det måste vara något av skuggans väsen. Vad skulle annars kunna slita en man i bitar? Utan att lyfta huvudet drämde han näven i ena armstödet så hårt att träet gnällde. Men varför? Varför blev han dödad? Vad kunde han ha berättat för mig? Min försökte tänka. Hon försökte verkligen. Mäster Fell var filosof. Han och Rand brukade diskutera allting. Från innebörden av olika partier ur drakprofetian till hur hålet in till den svartes fängelse var beskaffat. Han lät henne låna böcker. Böcker som fascinerade henne, särskilt när hon måste anstränga sig för att lista ut vad författaren egentligen menade.
Han hade varit filosof. Han skulle aldrig låna henne en bok igen. En sån vänlig gammal man, helt försjunken i sin egen tankevärld och alltid lika förvånad när någonting utifrån pockade på hans uppmärksamhet. Hon hade fortfarande kvar en lapp som han hade skrivit till Rand. Han hade skrivit att hon var söt, att hon distraherade honom. Och nu var han död, ljus. Hon hade fått mer död än hon orkade med. Jag borde inte ha berättat det för dig. Inte så. Hon hajade till. Hon hade inte hört Rand korsa rummet. Han strök henne över kinden, torkade bort tårar. Hon grät. Jag är ledsen min, sa han mjukt. Jag är inte någon speciellt trevlig person längre. En man är död på grund av mig. Och allt jag kan göra är att grunna över varför han blev dödad. Hon kastade armarna om honom och begravde ansiktet i hans bringa. Hon kunde inte sluta gråta. Hon kunde inte sluta själva. Jag gick till Carlavers gemak. Minnesbilderna blixtrade förbi. Den tomma salongen, nu utan en enda tjänare. Sovrummet. Hon ville inte minnas. Men nu när hon hade börjat kunde hon inte stoppa orden som kom tumlande ur hennes mun. Jag tänkte att eftersom du skickat henne i exil så kanske det fanns någon utväg från den syn jag haft om henne. Carlaver hade haft på sig vad som måste ha varit hennes allra finaste balklänning. I glänsande mörkt siden med kaskader av benvits och varra spets. Jag trodde att det för en gångs skull inte måste gå så. Du är Taveren. Du kan ändra väven. Carlaver hade satt på sig ett halsband och armband av smaragder och eldstenar, ringar med pärlor och rubiner, säkert hennes yppersta smycken, och i hennes hår satt gula diamanter ordnade till en avbild av Carhaines drottningkrona, hennes ansikte. Hon var i sovrummet, hängd från en av sängstolparna. Utstående ögon och utstickande tunga i ett svartnat svullet ansikte. Tårna hängande en fot ovanför den kullvälta pallen. Min sjönk ihop mot Rand, obehärskat snyftande. Han la armarna om henne, sakta och försiktigt. Min, och min, din gåva ger dig mer smärta än glädje. Om jag kunde ta din smärta skulle jag göra det, min, det skulle jag. Långsamt blev hon medveten om att också han darrade. Ljus, han försökte verkligen vara hård som järn, vara sån som han trodde att draken återfödd måste vara. Men likväl led han när någon dog på grund av honom. Säkert lika mycket för Carlaver som för Fell. Han blödde för alla som blev skadade och försökte att inte låtsas om det. Kyss mig, mumlade hon. När han inte rörde sig tittade hon upp. Han blinkade osäkert med ögon som var en blå, en grå, som en morgonhimmel. Jag retas inte. Hur många gånger hade hon retats med honom, suttit i hans knä och kysst honom, kallat honom fåraherde för att hon var rädd att han skulle höra ömheten om hon uttalade hans riktiga namn. Han stod ut med det därför att hon trodde att hon retades och skulle sluta om hon trodde att det inte hade någon verkan. Ha! Faster Jana och faster Rana sa att man aldrig skulle kyssa en man om man inte tänkte gifta sig med honom. Men faster Miren verkade veta lite mer om världen. Hon sa att man inte skulle ta för lätt på att kyssa en man eftersom män hade så lätt att bli förälskade. Jag fryser inombords, fåraherde. Carlaver, Mäster Fell. Jag behöver känna lite värme. Jag behöver. Snälla. Han böjde ner ansiktet så sakta. Till en början var det en broders kyss. Mild som mjölk, lugnande, tröstande. Sen blev den någonting annat. Inte alls lugnande. Han rätade på sig med ett ryck och försökte dra sig undan. Min, jag kan inte. Jag har ingen rätt att... Hon grabbade tag i hans hår med båda händerna och drog ner hans mun igen. Efter ett litet tag slutade han kämpa emot. Hon visste inte riktigt om det var hon som först började slita i snörningen till hans skjorta eller han i hennes. Men en sak var hon fullständigt säker på. Om han ens försökte sluta nu skulle hon hämta ett av Rialins spjut, allihop, och hugga dem i honom. På väg ut från solpalatset studerade Catchuan de Aylville-brukare hon såg så ingående som det lät sig göras utan att vara alltför uppenbar. Corell och Daigian följde henne under tystnad. Vid det här laget kände de henne tillräckligt väl för att inte störa henne med onödigt prat, vilket däremot inte kunde sägas om alla de som gjorde några dagars uppehåll i Arilins lilla palats innan hon skickade dem vidare. Vildbrukarna var många och allihop stirrade på Aishadena som om de vore loppiga hundrackor täckta med variga sår som drog in smuts på en ny matta. En del människor såg på Aishadir med vördnad eller beundran, andra med rädsla eller hat, men aldrig förut hade Catchuan mötts av förakt, inte ens från vitrockar. Inte desto mindre borde ett folk som frambringade så många vildbrukare skicka floder av flickor till Vita tornet. Det skulle ordnas så småningom. Och åt domesvalget med alla seder om så behövdes, men inte nu. Hon måste se till att pojken Althor förblev tillräckligt förbryllad för att låta henne stanna i hans närhet och tillräckligt mycket ur balans för att hon skulle kunna knuffa honom dit hon ville utan att han märkte det. På ena eller andra sättet måste hon styra eller stävja allting som kunde tänkas störa detta. Ingenting fick påverka eller uppröra honom på fel sätt. Ingenting. Den skinande svarta täckvagnen stod på borggården bakom ett sexspann med likadana grå hästar som väntade tålmodigt. En betjänt skyndade att öppna dörren där två silverstjärnor var målade ovanför ränder i rött och grönt. Han bugade för de tre kvinnorna tills hans skalliga gässa nästan var i jämnhöjd med knäna. Han var klädd i skjorta och byxor. Sen ankomsten till solpalatset hade hon ännu inte sett någon i livré, frånsett några av Dobrains färger. Tvivelsutan var tjänarna osäkra på vad de skulle ha på sig och rädda för att begå ett misstag. Jag skulle kunna flå Elaida levande när jag får tag på henne, sa hon när vagnen började rulla. Det enfaldiga barnet har gjort min uppgift nästintill omöjlig. Och sen brast hon i skratt så plötsligt att Daigian stirrade på henne innan hon hann behärska sig. Corells leende vidgades förväntansfullt. Ingen av dem förstod och hon försökte inte förklara. Under hela hennes liv hade det snabbaste sättet att intressera henne för någonting varit att säga att det var omöjligt. Men så hade det också gått drygt 270 år sedan hon sist ställts inför en uppgift hon inte förmått genomföra. Vilken dag som helst kunde bli hennes sista, men unge Althor skulle bli en passande avslutning.